Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han har klokt nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsminister.
Det är en spännande lösning.
Spännande mål. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på GIF-podden.
I den 85:e matchminuten Peter Wilson.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt och i vanlig ordning så är det jag, Lukas Salin, som programleder här idag, men med en nygammal gäst, Joel Cedergren. Den här gången som sportchef. Det är första gången du är med som sportchef.
Ja.
Ja. Vi kollade precis på en bild här från tidigare som jag har på väggen när du var med i podden sist. Mm. Men det var några år sedan, så ja. Välkommen tillbaka.
Ja, men tack så mycket. Kul att vara här.
Det tycker jag med. Mm. Det ska bli intressant att få sammanfatta de här månaderna som du har varit i nya tjänsten här. Men vi ska kasta oss in i faktarutan med dig, Joel. Mm. Och vi har ju ett intro som spelas här innan och då hör vi många Urban citat eller floskler. Vi måste uppdatera det här introt, men han säger ju sånt väldigt ofta som spännande spelare, optimal utvecklingsmiljö och så vidare. Jag undrar, har du lagt dig till med någon liknande floskel än?
Ibland när jag gör uttalen, då tänker jag faktiskt på Urban.
Ja.
Så att jag känner igen de här orden. Och jag tror att man hamnar lätt där säkert. Att använda samma ord och sådär. När man har hittat något man tycker man är nöjd med. Men, ja, men jag kommer ihåg att jag skojar med Urban om det då också. När jag var tränare och han var min sportchef. Så att, nej, men det, jag vet inte om jag har hunnit få några sådana ord än. Kanske.
Ja.
Inget jag kommer på.
Nej. Ja, möjligen ett.
Mm-hmm.
Låt oss se.
Mm-hmm.
Ja, tycker jag har hört ett tag. Ja, men jag kan inte svära på det. Mm. Vi får se. Låt oss se var vi hamnar med det.
Mm. Mm. Jag ska uppmärksam när jag använder det igen.
Ja, vad äter du till frukost, Joel?
Ja, men ofta en filtallrik om det är på jobbet. Annars är det ofta gröt hemma. Och macka. Krämigt ägg kokt 6 minuter. Och sen, ja, men ett glas vatten brukar jag börja med.
Ja. Mm. Du kom ju in på macka där. Mm. Hur mycket bakar du just nu och vad?
Ja. Ja, det är en rolig fråga. Ja, men jag bakade i morse. Nu gjorde jag bröd. Jag vet inte, spelarna tror jag inte uppskattar mitt bröd. De kanske inte ens vet att jag bakar faktiskt. men ledarna gillar brödet.
Ja.
Så att, ja, men jag bakar ett par, 3 gånger i veckan.
Då, du bjuder spelarna på bröd, här, ja, på lagfrukostarna. Ja. Då är det Joel bakat bröd.
Men inte varje frukost.
Nej.
Men då och då när jag har lite feeling.
Men vad är det de inte uppskattar? Bakar du något svårt bröd? Eller
nej, nej, jag tror bara att de hellre har rostad macka till, ja, till, liksom, till frukost. Men jag tycker att det är gott med nybakt. Och sen tycker jag att det är trevligt det där på morgon att göra bröd. Jag tycker att det är någonting mysigt över det. Och sen blir brödet bra också. Det blir gott.
Ja, när man blir jäkligt bra på det.
Ja, när man gör så ofta.
Ja. Men ja, har du några laster, Joel?
Oj.
Eller dåliga vanor?
Mm. Det har jag säkert. Med dåliga vanor. Vad är det då? Kanske en sån på kvällen där när det är dags att lägga sig.
Mm.
Och jag känner att nu är det dags. Då vet jag inte vad som ska till för att inte jag ska liksom ta mina liksom steg till att vara i sängen med täcket över och huvudet på kudden. då är jag nästan halvt aggressiv på väg ner när jag hamnar där.
Du är svårstoppad.
Ja, jag blir svårstoppad.
Vad är det som händer?
Ja, men jag vill ha hjälp, säger någon av grabbarna så där. Jag ska, ja, det går bra, men inte nu. Nu är jag på väg här.
Ja,
ner i sängen. Då måste jag sova.
Det är otroligt heligt.
Ja, ja, det är i alla fall, när jag just, det är inte varje kväll jag är på det där sättet, men när jag blir det, det är en lite så här dålig vana. Jag tycker jag blir halvt otrevlig.
Är sömntimmarna då väldigt viktiga för dig?
Nej, mer att jag måste få sova då. Ja. Behovet är stort. Jag tror att det är det. Ja, men jag vet inte om det var en last det där, annars så vet jag inte. Jag röker och snusar inte och dricker inte så mycket. Något halvt glas vin då och då tycker jag är gott till maten.
Jag har ju, kärleken har ju fått mig att se en del tv-program som jag kanske inte riktigt kan stå för, att jag kollar på Love is Blind till exempel.
Men den har jag sett också.
Ja, du har det.
Jag tyckte den var bra.
Så? Ja, ja, jag fastnar, men jag har ändå svårt att stå för det så där på något vis.
Nu är det väldigt publik i ditt uttalande.
Ja.
Tycker det är ett statement.
Har du något liknande så?
Något program som jag ser som jag inte kan stå för? Nej, men jag såg det här Love is Blind och då tyckte jag att det var fånigt i början. Men jag hakade på, jag vet inte ens om det tog ett helt avsnitt innan jag tyckte att det här ska vi se igen.
Ja.
Det här var kul. Och sen var vi fast, jag och tjejen. Och det var spännande. Vi bägge tycker ju om relationer och vad som händer i relation ännu mer. Min flickvän. Så att det var... Jo, men det kan jag stå för att jag gillade det. Men vad ser jag för som jag inte kan stå för? Det vet jag inte om det finns något sånt. Men det är också för att jag ser ju lite på tv. Det blir inte så mycket tv.
Men när du ser det, då är det Love is Blind.
Då är det det som ska ses. Ja, ungefär.
Ja. Ja. Hur många timmar om dagen jobbar du?
Nej, men ungefär som andra människor, tror jag. Men jag är inte så upptagen av timmar. Jag tänker inte så mycket sådär. Vi pratade om det här om dagen. Att jag tänker inte så mycket att timmar. Att man jobbar 7-4 eller 8-5 eller så. Utan det är saker som behöver göras. Och sen måste jag och vi lösa det. Och ibland blir det mer jobb. Och ibland blir det mindre jobb.
Hur är balansen mellan jobb och fritid?
Nej, men det att sätta gränser är ju... Eftersom arbetsgivaren har ingen sån gräns 7-4 eller 8-5, utan vet du vad, jag vet inte ens vad som står i avtalet.
Nej.
Faktiskt.
Nej.
Jag har inte tänkt på det. Men jag bestämmer ju själv min arbetstid. Jag vet inte, det skulle säkert sägas till om jag jobbar för lite, att de inte ser mig nu för tiden på kontoret och sådär. Men annars så måste jag ju sätta den gränsen själv. Och ibland är ju det utmanande, för då kan det bli, jag tänker att det blir lättare att jobba för mycket än för lite. Och i perioder har jag känt så att gränsdragningen är ibland svår. För att jag också har ett intresse av det jag jobbar med. Och också aldrig har jobbat med de där gränserna själv och sätta dem. Så att jag har faktiskt funderat på det och tror att det är bra att sätta sådana gränser.
Hur håller du formen, Joel?
Fysiskt. Ja, men
ganska bra nu får vi säga.
Men hyfsat. Jag springer då och då, styrketränar korta pass. Jag tror inte det är någon som är kortare tid än mig på gymmet. Nästan. 20 minuter, en halvtimme tjup. Och så är jag klar och så hem. Jag tränar inte så hårt längre. Tycker att jag har nog blivit lite gubbig på det sättet. Tränar lite lagomt och tar inte ut mig längre. Ibland gör jag det, men jag har inte samma behov som förut. Då tyckte jag om att ta ut mig ordentligt. Det blir riktigt slut. Ja. Men jag tränar på hyfs. Jag håller mig i godkänd form.
Ja, det tycker vi. Ja. Jag tänker att du är lite uppvärmd nu. Vi har fått känna lite på dig bara. Och då ska vi helt enkelt köra.
Ja, vad kul.
Nej, men och ingången till den här podden, det är ju att vi ska få titta lite på din första sportchefstid och transferfönstret som ni fortfarande är i, men det börjar ändå närma sig någon form av slut. Men hur trivs du nu i jobbet som sportchef?
Bra. ska jag säga. Jag tycker att det jag trivs bra med, det är den tränargrupp som, jag ska säga, jag, det är inte bara jag, det är vi som har skapat den. För att det är väldigt lite jag egentligen. Utan, och vilka är vi då? Ja, men det kan vara jag, Douglas, Benny som resonerar om saker, ibland är det med Kalle. Så det är väldigt mycket team vi jobbar, beroende på vilken fråga det är. Men det trivs jag bra med, tränargruppen som har skapats och ledargruppen. Jag tycker att de gör ett väldigt bra jobb. Jag tycker att den spelartruppen vi har nu känns väldigt spännande och lovande. Och jag är nöjd med den konstellationen som är av de befintliga spelarna som är kvar och nya spelare.
Mm.
Och det är väl spelarkvalitetsmässigt en del, men också karaktärerna vi har i gruppen. Så den delen av jobbet att skapa det här tillsammans med andra, det tycker jag om.
Mm.
Sen finns det saker som är, som jag inte tycker är kul när det blir ingen ont till er som jag skaffar lägenhet till, för det är helt okej att göra det, men jag tycker inte att det är så kul. Administration som finns runt mig, och administration är ingen styrka jag har. Så att det tycker jag är ganska, blir lite tråkigt, och ibland så tycker jag att ja, men jag gör det här istället för att göra någonting som kan leda oss och bli ännu bättre.
Mm.
Ja, men så att största delen av jobbet, kul, spännande och bra, och den andra delen som en mindre del av jobbet, ja, si så där.
Men när du kliver in i det här, det är väl första gången som du hamnar i en chefsposition, va?
Det är väl man väl som tränare också.
Ja, i någon form. Men hur är du som chef, och hur har du liksom tänkt att, vem vill du vara som chef?
Jag hörde att du ska ha Ion här om ett tag i podden kanske, eller han fick förfrågan i alla fall. Så att du får ju fråga han hur jag är som chef.
Ja. Men hur du vill vara? Men,
jag vill vara öppen, inkluderande. Jag vill ta med mig folk i samma riktning. Och jag gjorde faktiskt något sånt här, det är kanske inte fullt ut ett personlighetstest, men jag var på en utbildning kopplat till säkerhet på matcherna. Och då var det, då fick vi ett svar på våra beteenden och vad vi förmodligen har för personlighet. Och då kom det fram att på den här stapeln där man är beslutsam och går en väg, vad det nu heter den här stapeln, det var röd färg i alla fall, där hade jag en hög stapel på.
Mm.
Och där det var inkluderande och samverkan hade jag lägre än jag trodde.
Mm.
Och det överraskade mig lite, för jag tyckte att jag är inkluderande. Men jag känner också igen det där att när jag har bestämt mig för en väg så går jag vägen.
Mm.
Så det där har jag tänkt en del på sen dess. Ja, men hur är jag när jag går framåt i frågor? Inkluderar jag folk eller kör jag på för mycket själv? Så att jag kanske är, jag tycker att jag inkluderar, men när jag väl har bestämt mig, då är jag också väldigt bestämd över saker.
Har du kunnat applicera den där stapeln på tidigare faktiska konkreta erfarenheter du har varit med om? Och jag vet ju att du är en reflekterande person.
Mm.
Har du kunnat applicera på tidigare erfarenheter då? Har något exempel?
Ja, men ett väldigt sådär enkelt, kanske fånigt exempel som inte har med ledarskap att göra, för det är ju min kärleksrelation.
Mm.
Då stod vi och förmodligen gjorde vi tacos.
Mm.
Och så var skulle paprikan skäras. Och så ska lina den här i fyrkanter. Och jag vill ha dem långsmala. Och så sa jag det, men kan du inte skära dem långsmalt?
Mm.
Ja, men du sa ju åt mig att skära paprikan, då skär jag skära som jag vill, tyckte hon, var svaret. Men då var jag bestämd att jag vill ha dem långsmala och var beredd att strida lite för det.
Ja.
För då hade jag bestämt mig för det. Och det där vi pratade om efter, och vi skämtar om det ibland, att jag kan ibland låsa fast mig lite grann och vara icke-flexibel när jag väl tycker att det ska vara på ett visst sätt. Så det där tror jag eller jag tycker att det är någonting jag behöver utveckla.
Mm.
Och det var en bra det där testet som kom, för det har kommit situationer ibland, andra situationer där jag åkt på konflikter, ja, men som är, ja, men det här angående tacos och paprikan var ingen stor grej. Vi redde ut det snabbt. Men det har kommit andra sådana situationer där jag kan, där det kan låsa sig lite för mig. Och som, så jag reflekterar över det nu.
Mm. Men när var det du gjorde det här testet?
Men det var några veckor sedan. Säg att det var 3 veckor sedan. Mm.
Jag tänker ju tillbaka på lite också hur du har pratat om när du var tränare i GIF Sundsvall förra vändan. Och du hade lagt mycket eftertanke kring hur ni jobbade med laget då. Lite det här med, jag tror framförallt fysträningen, att freshness-trenden som har gått i fotbollen. Att man ska vara fräsch i kroppen för att kunna ta klara beslut med huvudet. Mm. Att, du har vid något tillfälle sagt att det där gick lite till överdrift. Kan det vara en sån grej? Bestämmer det för ett spår och inte tar in det som kommer från sidan.
Mm. Jag tycker att jag tar in saker fram tills jag har fattat beslut. Ja. När jag fattar beslutet så blir jag lite stängd. Och där tror jag att det vore bra. Det finns ju fördelar att vara beslutsam, för att då tar man sig i den riktning man har bestämt.
Mm.
Att inte vela då. Så att jag tror att också att jag har då en förmåga att driva igenom saker som är bra. Men jag tror att det skulle vara bra att kunna vara i vissa lägen, om det nu handlar om det här du nämner eller andra situationer, att kunna vara mer flexibel.
Mm.
Ja, nej, men det var väl det om ledarskap, så både öppen och bestämma en väg, men sen hur jag vill vara. Jag vill att folk ska kunna lita på mig, att de får förtroende för mig, för att det jag säger det stämmer. Att har jag sagt en sak, då håller jag det. Att man känner sig avslappnad runt mig. Man inte är ängslig eller orolig, utan att man kan vara sig själv.
Mm.
Ja, vad vill jag mer? Jag önskar att folk skulle säga det när jag har varit deras chef, att jag har hjälpt dem att ta sig till en ny plats på något sätt. Det skulle jag önska.
Ja, vad har du för liksom, kärnan i din drivkraft i det du gör? Vad kommer det ifrån?
Jag vet inte riktigt. Nej. Men jag skulle säga att stagnation är ju på andra sidan i alla fall.
Ja, andra sidan spektrat.
Ja, det blir svårt för mig. Så jag tycker om när det händer saker och vi är på väg någonstans. Så just nu är det väldigt spännande.
Mm.
Och det här är häftigt.
Mm.
Skulle jag hamna att ja, men Urban sa faktiskt också det om förvaltare, att det vill han inte bli. Och det vill inte jag bli heller. Och jag tror inte att jag kommer bli det, för då tror jag att jag gör någonting annat.
Mm.
Så att jag tycker att det är väldigt spännande att utveckla saker. Och jag också själv funderar ju i nya banor.
Mycket av jobbet går ju ut på att bygga trupp.
Mm.
Och där, apropå att ta grejer vidare, vad ser du när du ser på truppen som ni har byggt i år?
Ja, potential, men redan bra, tycker jag. Jag tycker vi har, se hur vi kan träna nu, så kan vi träna hårdare utan att åka på skador. Vi har en grupp som är upplever är väldigt ödmjuk, jobbar hårt, öppen för instruktioner, hjälpsamma och vill varandra väl. Vi har ju en person som tycker jag personifierar det på ett fantastiskt sätt. Om man då hör, du pratar om vad folk, hur vill jag bli sedd på som ledare. Ser man det med Pontus Engblom, hur han är och vad folk säger om honom, hur välkomna de känner sig, hur han tar hand om dem, de nya spelarna, men också de befintliga spelarna, hur han hjälper dem och de känner sig viktiga i hans närvaro. Så att det där vad vi vill skapa skapa tillsammans, det är också väldigt mycket vilka människor vi har i gruppen. Och där har vi, ja men där har vi, det är till dels skicklighet säkert, men också tur när man värvar, att det blir rätt. Och det är inte bara de vi värvar, jag nämner ju Pontus där som har varit länge i klubben, som gör ett jättebra jobb, men det är många fler än honom som gör det.
Vad är det han gör egentligen för att få folk att känna sig välkomna?
Han är som han är, tänker jag. Han är det är som person han är. Jag känner honom inte så väl, ska jag säga, eftersom jag har inte haft han, eller haft han som spelar väldigt kort tid och lärde känna honom lite grann och på väg och lära känna honom mer. Men just det jag säger, väldigt omtänksam, se till gruppens bästa och absolut inte bara hans eget bästa. Tvärtom, ska jag säga.
Ja, det var bara häromdagen som han pratade om hur det var att se Johan Bengtsson nu sticka iväg och utvecklas och gör så här mycket mål som han har gjort på försäsongen. Och jag menar, det kan ju skapa stress hos vilken människa som helst att här kommer någon och verkligen flåsa mig i nacken. Men att det snarare bara hyllade honom, att det var så kul att se honom komma fram. En sån grej tänker jag på när du nämner det.
Ja, och att glädjas åt andras framgångar. Det går bra för andra än mig, och jag njuter av det. Jag är glad när det går bra för andra, och det tror jag är viktigt att lyckas skapa en grupp eller ha sådana människor som kan skapa tillsammans med oss.
Av de här nya spelarna då? Sportchefer brukar ju aldrig vilja peka ut någon, eller kanske ännu mer tränare vill inte peka ut någon, men någon här av de nya som du tror kan överraska oss eller sticka ut i Superettan?
Men det blir... det är klart att jag ska kunna nämna namn där, men jag tror att risken är att det blir fel. För skulle jag säga ett namn så kan det bli extra press på den spelaren, och varför sätta det i onödan? Säger någon spelare så missar jag någon annan. Så att jag tycker att det ser spännande ut, för att vi har unga talangfulla spelare och vi har äldre spelare som är väldigt kompetenta både som människor och som spelare.
Jag tänker också lite på den här truppen i... Om man ser till tränaren också. Douglas Jakobsen pratade efter säsongen om att det var lite speciellt att också få ärva en trupp och få den att gå ihop med det sätt man vill spela på. Jag tänker... Årets trupp här, passar den hans sätt bättre, eller hur resonerar du kring det?
Ja, den passar Douglas sätt bättre, vårt sätt. För mig är det inte bara så här att ja, men det här är vi anpassar oss bara efter vad Douglas vill, och Douglas anpassas inte bara efter vad klubben vill. Jag tänker att det är ett samarbete här mellan klubben och vad tränaren vill. Och lyckligtvis, eller det är inte bara lyckligtvis, utan det var ju en av förutsättningarna för att vi skulle kunna jobba bra tillsammans, det är att vi har en liknande syn på hur vill vi spela, hur vill vi att spelarna ska uppträda och vad behöver vi då för spelare till att kunna göra det. Så det har varit väldigt lyckat, tycker jag, det är hur vi ser på spelare. Se bara det som Jakob Finney, när vi tittade på honom så såg vi samma saker direkt och vart intresserad och gick vidare. Och så har det varit flera gånger där, och det är nödvändigt, jag skulle inte värva en spelare om inte tränaren trodde på den. För att då har inte den spelaren förutsättning att lyckas här heller. Men sen kan ju en tränare tro mer eller mindre, men i år har det varit väldigt samsyn, vi har varit involverade också, alla tränare har varit involverade i rekryteringarna. Inte alla tränar lika mycket alla rekryteringar, men alla tittar på spelarna, haft åsikter om dem.
För där, du har ju pratat om scoutingen är något som du verkligen vill lägga krut på och som ni ska göra bra. Hur arbetar ni med den nu?
Som det har varit hur vi har hittat spelare hittills så har det varit att vi har använt de kontakter vi har. Så Douglas, Benny, Ion, jag. Och sen har vi sökt runt och letat. Och på olika sätt hittat spelarna. Och sen har vi tagit det därifrån. Mm. Så det har varit en väldigt... och det där... Egentligen så tycker jag att en bra arbetsgrupp, då har alla sin roll och så jobbar man med det. Och de är tränare och jag är sportchef. Jag ska rekrytera spelare och de ska vara tränare. Men det är också väldigt bra att man kan använda varandras kompetenser inom olika områden. Så att jag behövde definitivt hjälp, och särskilt det här fönstret eftersom jag var helt ny.
Mm.
Och förhoppningsvis bygger vi upp en struktur och ordning så att vi behöver mindre hjälp av tränarna.
Mm.
Det är ju min absoluta målsättning.
Ja, för om man hur kan en sån struktur se ut då? Jag tänker lite på Bode Glimt där, som gör upp väldigt tydliga mallar att vad spelarna ska behärska för olika positioner, att man nästan värvar enligt en mall. Mm. Är det en sån typ av struktur du tänker på, eller hur kan den se ut?
Mm. Ja, man måste verkligen veta vad man vill ha. Och det är väl det Bode Glimt vill med sin mall. Och sen vad innehåller mallen för någonting? Mm. Och hur smal kan man göra den när vi är i den liksom, position vi är nu? Jag vet inte. Men det får vi, det är saker att undersöka. Vi är precis på väg ur den här ruschen som har varit nu med att hitta spelare och titta på dem. Så att det är nu det kommer bli lite lugnt för att lägga upp en sån plan.
Ja.
Så att jag kommer kunna svara bättre på det här om, ja, men framöver, när det nu kan vara. Framåt sommaren.
Mm.
Så ska du kunna se, ha en bättre plan på det långsiktigt.
Mm. Men hur funkar det där rent praktiskt? Liksom, sitter ni i ett war room med en massa...
War room, det är massa... UFC fighting. Eller?
nej, men en jag tänker mig er i en bunker där och ni slänger upp en massa bilder på en anslagstavla och ringar in och sätter kryss. Och, hur jobbar man?
Nej, men vad vill vi ha är ju det som vi började med. Vad vill vi ha för spelartyper?
Mm.
Och sen... utifrån det så börjar vi med olika sätt. Ja, men Douglas hade haft en spelare förut, eller Benny hade en kontakt via en agent där han hade fått ett tips, eller Ion såg en spelare för länge sedan. Det är på olika sätt som vi tar in då utifrån den positionen vi behöver. Och sen börjar vi och sovra på olika sätt. Och första filtret blir ofta okej, kan spelaren vara intresserad? Finns det ekonomi? Så att vi kan hitta en lösning. Mm, ja, men svarar man ja på bägge dem, då måste vi börja titta på spelaren. För och det är ju det som tar tiden att titta på en spelare och göra en bedömning. Ja, men det är väl så det har varit. Så att vi har alla tittat en hel del under hösten här och början på januari för att hitta spelarna.
Mm. Ni har ju också formerat om på tränarplatserna. Dick Svedin är inte kvar som videoanalytiker. Du är inte försvarstränare, inte minst. Ion Doros har ju kommit in. Ni har ingen övergångstränare. Kan du berätta lite om hur har ni tänkt det när ni har byggt om tränarstaben?
Ja, men jag tyckte att bygga om en trupp och skaffa nya spelare, det är en del. Och sen är det de som leder den här truppen och hjälper dem till bra träningar, till en tydlig spelidé. Där vill jag lägga ännu mer resurser. Så att hjälpa Douglas och Benny i det här arbetet, för det är väldigt mycket jobb som ska göras om det ska bli bra. Så där valde jag att ta in, och att det var Ion Doros för mig, som har haft mycket kontakt med Sockerservice genom åren och haft väldigt bra hjälp där. Jag dels att Ferran var här, men utbildningarna jag haft genom åren, så har jag väldigt stort förtroende för dem.
Mm.
Och frågade dem rakt ut att vi söker ytterligare en assisterande tränare, och vad finns det? Och så då var det här namn, det kom fram två namn, men det här namnet var det som var mest troligt och mest konkret. Så då, ja, men då började jag prata med Ion och Soccer Service, och så vart den här jättebra lösningen.
Och vad är tanken med honom och hans roll, vad var det?
Han är, nu är alla tre tränarna inne och skapar träningarna. Han är ofta den som designar fler övningar under träning.
Mm.
Och är duktig på det. Skapa en spelidé, det ska jag säga. Det är ju Douglas som skapar den. Och Benny och Ion hjälper till och är väldigt involverade i den. Och det är en styrka hos Douglas, för han är väldigt inkluderande och involverande av människor. Så att de jobbar verkligen bra som ett team med att skapa spelidén. Mm. Men också upplever jag under träningar att det är, eller jag upplever inte det, jag tycker att det är välplanerat. Man får fram syftet i träningar. Och de har också kul tillsammans. Mm. Och det är en viktig del. Så att det är en väldigt bra grupp där vi har bland tränarna.
Mm. Men just det att inte ha en försvarstränare då, till exempel, som ni hade då. Varför är det behovet inte kvar på samma sätt?
Men Ion har ett större ansvar för försvarsspel. Titta mer på det.
Mm.
Och Douglas är mer på anfallsspelet.
Mm. Dick Svedin som jobbade med videoanalys inte kvar. Hur gör ni med den biten nu?
Vi tyckte att det är någonting vi kan klara av själva med tre tränare.
Mm.
Så att analyserna sker av alla tre tränare efter match. Alla ser matchen och alla gör klipp. Och beroende på hur matchen har varit så gör man en plan. Vad är vi ska titta efter och vad ska vi prioritera efter den här matchen?
Mm. Ja, och vi var inne på scoutingen. Men på det spåret också så har ni ju haft väldigt många provspelare på besök. Du har ju pratat lite om det. Ja, men det är ett sätt också att upptäcka olika marknader och skapa sig en bild. Vad har du lärt dig av det?
Att det har varit lyckat.
Mm.
Även om de flesta spelare har inte tagit så många det här.
Nej.
Så tycker jag ändå att det har varit lyckat. För till exempel Ghana-spåret så kunde jag se nivån på den akademin där Kojo kom ifrån.
Mm.
Att det var andra spelare som inte höll fullt lika hög nivå, men inte långt ifrån. Någon spelare tycker jag hade Kojos nivå. Mm. Vi kunde se att vi har rekryterat spelare efter provspel. Så att jag tycker att det har varit lyckat. Sen ett par provspel tyckte jag var... Kunde jag ha tagit lite mer information innan.
Mm.
Kanske tittat på spelaren mer. Så något provspel var onödigt.
Mm. Ja, för där blir det ju en vågskål till slut på något sätt. Nu, jag menar, nu på slutet har ni haft några offensiva spelare inne. Men på de positionerna är det redan väldigt trångt. Hur balanserar man det mot... Eller hur balanserar du det mot... Vad det skickar för signaler till truppen. Här tar vi in en offensiv spelare till.
Mm. Jag tror signalerna till spelarna är mer att det är bra att de är vana att det kommer spela och träna med oss.
Mm.
Och att ja, men ibland kommer provspelare. Vi tar hand om dem och det är en del av miljön till vardags. Så att jag tror inte att spelarna tar det som att jag inte litar på dem eller att vi söker med ljus och lykta för att hitta absolut en ny. Det som händer, jag tyckte jag var klar med truppen och sen dök det upp en spelare som vi kunde få i stort sett gratis, och skulle han då, ja faktiskt gratis, och skulle vi då fått honom, tycka att han var så bra som vi fick beskrivningar på, då skulle det ändå kunna varit intressant.
Mm.
Men vi valde att inte gå det spåret.
Mm. Ett annat spår som varit uppe, det är ju det här med samarbetsklubb under vintern. Ni diskuterade i någon form med Friska Viljor, men vad Är det någonting som lever, det här med samarbetsklubb?
Jag tror att det är som scoutingen. Det är någonting som vi får titta på här framöver när landat. Jag har ju känt att det har varit en period nu, det har varit mycket att jaga på för att få ihop det här bra.
Ja.
Och nu blir det en period förhoppningsvis lite lugn och mer reflektion och sådana typer av frågor kommer komma upp.
Mm.
Men jag tror absolut att det kan bli så. Jag tror överhuvudtaget om det nu blir en, två samarbetsklubbar man har djupa samarbete med, eller om det är flera klubbar och man har ett enklare och ytligare samarbete. Ja, jag vet inte vart det tar vägen.
Ja, hur skulle du vilja att det där såg ut? I en optimal värld, hur skulle det ha sett ut med samarbetsklubbar?
Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Men jag har inte ägnat det någon tid just.
Mm. Men var är ni och Friska Viljor då? För där framstod det som att det var ganska konkreta diskussioner om ett samarbete.
Men det var konkreta diskussioner och spelare de var intresserade av.
Ja, det var så.
Ja, precis som Gotna har varit intresserad, Umeå har varit intresserad. Mm. Så det har ju varit på den nivån. Inget mera utbyte än så har vi diskuterat.
Nej, okay.
Jag tror det som har varit längst prat med har varit Hudik, där Kalle har pratat och Stefan har varit där och haft möte och tyckt det har varit bra möten. Men sen är det inte helt klart hur ett sånt samarbete ska se ut. Men nej, bägge är intresserade av det.
Okej. Okay. Hur nyligt har det här varit igång?
Jag vet inte. Jag tror inte man har haft möte på den här sidan året.
Nej.
Utan det var nog, jag tror att det var i höstas, sen höstas kanske.
Mm. Ja, spännande.
Ja.
Om det är, men hur mycket är det på ditt bord och hur mycket är det på Kalle och Stefan Söderlunds bord?
Jag vet faktiskt inte.
Nej.
<Vems bord? laughs> Nej. Jag tänker nog att det är på mitt och Kalles bord framförallt, ja, skulle jag tänka mig.
Men inte överst på skrivbordet idag så?
Nej.
Nej. Ja, men vad spännande då. För det är ju alltså just det här GIF Sundsvalls roll ute i distriktet och i resten av fotbollsmedelpaten. Ja, svårt att få ihop bokstäverna. GIFarnas roll i fotbollsmedelpad, hur ser du på den? Kan GIFarna göra någonting för distriktet, och ska man göra det för distriktet så?
Mm. Absolut. Jag hoppas att vi kan vara en förebild hur vi spelar fotboll, hur vi tränar, hur vi är som utåt mot andra, att vi är välkomna, att vi är öppnande. Det tror jag är ett första steg som jag tycker att vi ska vara redan på en gång. Sen hur vi kan dela med oss av våra erfarenheter, våra kunskaper, det tycker jag absolut vi ska göra. Sen är det där, hur ska det se ut, på vilket sätt ska vi göra det? Och hur kan vi få ut, vi vill ge någonting till föreningarna för att hjälpa dem, men vi garanterar att så finns det många duktiga föreningar runt omkring som gör bra saker som vi kan lära oss också av.
Mm.
Så att bara för att vi är störst och är längst upp så betyder det inte att vi sitter på all kunskap heller. Det tror jag är viktigt att vara ödmjuk och säga det.
Mm.
Så att jag tror att inom olika områden kan samarbetena se på olika sätt ut. Men gärna det. Och jag tänker också det är en sån som är framöver som jag och säkert tillsammans med Tilly. Jag vet att Tilly har varit i prat med flera klubbar runt omkring och gärna ha samarbete. Och sen får vi tillsammans diskutera hur det ska se ut.
Mm. Ja, för nu är det ju liksom en lucka mellan GIF Sundsvall i Superettan.
Mm.
Och nu är det ju bara en klubb, Luxta, som nykomling i Division 2.
Mm.
Vad tror du den där luckan har för betydelse?
Ja, men ser man för våran del och våra spelare så är det svårt för de spelarna som är för gamla för att spela U19 och få för lite speltid i A-laget. För de hittar vi ingen bra matchmiljö i vår egen organisation. Så då behöver vi titta runt omkring oss, vart kan de få det? Och då är det flera spelare hos oss som skulle klara av att spela Division 1. Men då kanske vi tycker att vi vill ha kvar dem i vår miljö där de tränar fulla veckor och kanske sitter på bänken. Men då finns inte Division 1 på det sättet nära här. Och då är Division 2 som är nästa nivå. Och det är bra att det finns Division 2. Men det hade varit ännu bättre med Division 1 för vissa spelare.
Mm.
Men Luxta är ju en förening som har pratat med, och jag pratade med Martin där och haft,
Martin Olin,
han
sportchef eller han ordförande?
Jag skulle säga han är sportchef, sen om han också ordförande, det låter jag osagt.
Ja.
Men vi har pratat om samarbete på det sättet att de är intresserade av vissa spelare och vi är intresserade av att kunna ha spelare där.
Mm. Ja, de är väl intresserade av Jonis Kino bland annat.
Ja, ja, så kan det vara.
Ja. när man är i mål där.
Ja, vi får se.
Ja.
Nej, men det är inte så enkelt att få till ett samarbete, eller jag ska säga en utlåning, för att utlåningen ska vara bra för alla gärna. Mm. Spelaren ska vilja till det här stället. Vi ska tycka att det blir bra för spelaren. Räcker att vi får en sportslig uppsving av det här, eller vill vi också ha en ekonomisk förbättring? Så att det finns ju olika, det finns ganska många delar att väga in innan man bestämmer sig för en utlåning.
Mm. Ja, och nu sitter ni på en stor trupp.
Mm.
Så kan det ju inte se ut. Nej, men hur...
De måste sälja många spel om ekonomin ska gå.
Ja, precis. Ja. Hur många vill ni vara i slutändan egentligen? För nu är ni på 28 tror jag, om jag har räknat rätt.
Men 24 utespelare är bra.
Är inte det också ganska mycket? Det är mer än två på varje position.
Men det som man har om man är 24, vi säger då att du skulle vara 20, så att du har två startelver mot varann.
Mm.
Det är om vi är helt skadefria, utan sjukdom.
Mm.
Då är alla på plan. Men det händer inte en träning i stort sett under ett år. Utan folk är borta. Och vad händer då när folk är borta? Ja, för att då kunna spela 11 mot 11 så behöver vi låna in spelare. Och det är helt rätt, vi vill ha upp våra egna unga spelare. Men då kommer de upp ett par, tre stycken och det går jättebra. Det är så vi vill ha det. Men det blir snabbt då att 5, 6, 7 kommer upp. När man har lite fler spelare borta. Vilket händer rätt ofta under säsongen. Och då kan inte de här spelarna idén som vi har. Och då får du inte till träningen som du vill. Så därför är det så viktigt att vara ett antal så att vi alla som är på träning kan idén och kan bidra när de är där. När vi är 28 så blir det en begränsning för att när vi är 28 i truppen, inte 28 som tränar, men 28 i truppen. Det gör att det stänger för duktiga U19-spelare. Och den situationen har vi haft under våren nu. Där vi har varit några för många, så inte de här duktiga U19-spelarna har fått så många chanser att träna med oss. Nu har ju Mosny Lid varit uppe permanent.
Mm.
Men det finns spelare, ja, men andra duktiga spelare U19 också, som vi gärna ser kommer upp och träna med oss.
Mm. Men så, Ludvig Novik är väl den som är närmast på tal egentligen för att lämna, spelade match med Umeå i helgen.
Mm.
Ni skulle prata här efter träningsmatchen mot Sandviken.
Mm.
Har ni gjort det än? Mm.
Pratade i morse.
Ja. Vad händer då?
Efter frukost.
Mm.
Nej, men jag brukar inte vilja prata om utlåningar för att det kan sätta press på spelare och sådär. Jag låter det vara tills någonting är klart.
Mm.
Nu är det ju officiellt att han var i Umeå.
Ja.
För han var där och tränade. Och Ludvig är pratar om att det vore bra för honom att ha en ny miljö och få ut det bästa av sig själv. Och det tror vi också. Sen om det blir Umeå eller inte, ja, vi får se där.
Mm.
Intresse finns från alla parter. Vi får se om det går i mål. Jag tror att det vore ett bra alternativ för honom.
Men det låter på dig då som utlån i det fallet.
Mm.
Men han är inne på sitt sista kontrakt.
Det kan också bli permanent övergång.
Ja.
Det beror på hur Ludde vill ha det. Hur vad Umeå säger.
Mm.
Så att jag kan inte, vi sitter inte där och bara enkelt kan bestämma det själva.
Nej.
För det blir för stolpigt.
Ja. Men att om man känner lite på det då, Ludvig Novik är ju ändå en talang, får man väl säga att han har varit de här senaste åren som har gått genom pojklandslagen och allting. Och i det avseendet är på väg iväg. Hur känner du över det? Är det inte här hemma i Sundsvall han borde slå?
Jo.
Mm.
Det är ju absoluta målsättningen.
Mm.
Det här vill vi att de ska slå igenom. Här vill vi att de ska ta sig vidare till ännu bättre klubbar.
Mm.
En dag när de är redo för det. Men det blir inte alltid som man vill. I livet eller som klubb. Och så har det blivit nu. Jag ska inte säga att det har blivit fel med Ludde. För det blir fel att säga. Jag tycker att Ludde är en talang och har goda chanser att bli en jätteduktig fotbollsspelare. Så vi tror fortsatt på honom. Vi tror att just nu så har vi inte tillsammans fått till det så bra som man hade önskat. Och så frågar man då, varför då? Jag har inte hela svaret.
Nej.
På det. Men jag tror det är bra att inse också att när det är dags att skiljas åt för att det ska bli bättre. Och inte för oss som klubb, säger jag. För Ludde gör ett bra jobb utifrån den situation han har. Att inte spela mer än han har gjort under första säsongen. Så han där varje träning, han jobbar hårt, han är noggrann. Jag är imponerad över hur han hanterat den här situationen.
Mm. Vad kan man lära sig av den situationen då?
Eftersom jag inte har full inblick i den så är det svårt att säga exakt vad man skulle gjort hela vägen med Ludde för att hjälpa honom ännu mer.
Mm.
Jag har svårt att svara på det.
Mm. Ja, för det är ändå... Det är synd på det viset. Det är ju någon man verkligen har satsat på och hoppas också kunna göra en miljon försäljning på, såklart en dag. Nu är det ju inte över, det är ju ett år kvar och du pratar om att ni vill låna ut honom, men det är ändå med tanke på det en bit kvar till att det skulle bli den här miljonförsäljningen.
Mm.
Därför känns den frågan viktig att vända lite på, kunna ta lärdom. Hur kommer ni göra då för att kunna ta lärdom?
Mm. Jag tänker, en del är ju när, om det är så att Ludvig går iväg och går till en annan klubb, så prata med honom hur tiden har varit.
Mm.
Hur han upplevt det. Mm. Men det kan låta, som vi sitter här och nu, som att det är ett misslyckande det som har skett. Jag ska inte säga det heller, för att han pratades upp som en stor talang och han absolut var en talang och gjorde det väldigt bra och var med i landslagen och sådär. Men utvecklingen ser olika ut för olika spelare också. Det här kan vara en platå för Ludde som han skjuter iväg ifrån.
Mm.
Och en utveckling.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Varför en spelare utvecklas inte utvecklas är så komplext. Så att säga så här, ja, men om vi hade haft en plan för honom taktiskt och tekniskt och fysiskt som var väldigt noggrann, så hade det här gått vägen. Kanske. Mm. Kanske det andra aspekter som gör om en person utvecklas ännu mer. För det är ju socialt hur man har eller hur man upplever sin position i rummet man är i med andra spelare. Så att det är väldigt komplext att ha ett facit på vad som gäller. Men det man kan säga, det är väl att vi försöker skapa en miljö nu så unga spelare, och inte bara unga, för det är lätt att bara prata om unga, men alla spelare vi har chans att utvecklas och bli bättre.
Mm.
Inte bara de unga. Så att jag förhoppningsvis, så nästa Ludde Norvik vi har i laget får ännu bättre förutsättningar än vad Ludde fick. Det är ju en strävan vi har som klubb.
Mm. Ja. För det går ju faktiskt att titta på, du är inne på det, det är många faktorer bakom en fotbollsspelares utveckling. Och du pratar om platåer, vi såg ju exemplet med Paja Piska bara alldeles här. Mm. Jag menar för ett år sedan så var det kanske ingen som trodde att han skulle vara Superettans kanske bästa mittfältare. Mm. Men där kom genombrottet och nu tillhör han en allsvensk klubb istället.
Mm.
Det kan ju vara så nära,
ja,
för Ludvig Norvik.
Absolut,
också.
Mm. Det kan helt klart vara.
Mm. Ja, ni vill ju lägga krut på att börja sälja spelare.
Mm.
Så hur gör man då?
Ja, men först måste man ha någonting att kunna sälja, ja, spelare som är intressant för någon annan.
Ja.
Och jag tycker redan att vi har spelare som jag tror kommer vara intressanta för andra klubbar snart. Så att det är klart att, och det här är väl, jag vet inte i mitt jobb vad som absolut viktigast. Jag har nog inte en sån tydlig bild, men ett av de absolut viktigaste jobben är att hitta rätt personer och spelare till oss som bidrar till oss. Så inte bara sådana som kan säljas, men det är en viktig del av det i alla fall.
Mm. Ja, för det måste vara balans och harmoni på något sätt också i det här gänget.
Ja, men säg det till exempel när vi värvar Mark Manchon här från Spanien. Kommer vi sälja honom? Ja, kanske, men inte så troligt. Det är inte så vi värvar honom i alla fall, 27 år gammal. Utan det är, för vad behöver vi nu för att kunna prestera som en lag? Men också för att spelare ska kunna växa. Ja, vi tycker att vi behöver en spelare som är duktig defensivt, hjälper att stabilisera oss. En person som är väldigt kommunikativ och hjälper spelare runt sig vad de ska göra för någonting. Som ger en trygghet i laget och en stabilitet i laget. Så det, jag har ju pratat väldigt mycket om unga och försäljning och sådär. Men det är miljön runt det också är viktigt. Mm. Och vi ska prestera i år.
Mm.
Det är lätt att tänka när jag pratar så här att ja, men det är framtid om 3-4 år, så då får vi se. Ja, men det kommer en säsong nu om några veckor och vi ska vara bra då också.
Ja, och ni har ju en styrelse som faktiskt slagit fast i dokument att man vill vara en stabil allsvensk förening 2025.
Mm.
Nu vet jag inte om det revideras i samband med årsmötet. Du skrattar lite här. Ja,
ja.
Vad ska ni göra med det där målet?
Nej, jag skrattar för att vi pratade faktiskt om det där. För du nämnde det för mig här för ett tag sedan. Och då sa jag att det Kalle, står det där kvar i dokument. Så det vart ett samtal om det där och... Nej, jag har inte koll just nu om det står kvar i dokumentet, men det är klart att skulle du fråga styrelsen så skulle de säga att det är svårt att leva upp till det nu.
Mm.
Det tror jag nog de säger också. I alla fall säger jag det.
Ja.
Så att vi vill ju bli en stabil allsvensk förening. Det är klart vi vill bli. Det kan ligga kvar där. Årtalet får vi vända på, det tror jag nog.
Ja. Ja, det är svårt att bli stabil på ett år nu. Till att börja med i 10 i Superettan ska
ja,
ni slå.
Jag tror det.
Ja. Ja, jag tänker ju på när du tillkom här som sportchef, så tog jag ett citat till mig som du sa att folk kommer tycka jag gör fel saker ibland och det kommer bli en del kritik. Det här var ju bland annat innan Linus Hallenius lämnade er. Vad syftade du på något speciellt i det fallet? Eller var det allmänt menat?
Nej, men det var jag som tog initiativ att prata med dig.
Mm.
Och det var på grund av att den perioden skulle komma då. För jag hade ju tankar vad jag skulle göra. Och vilka spelare vi inte skulle erbjuda kontrakt. Och vilka spelare som kanske kommer lämna självmant. Så förstod jag... Jag trodde att det skulle bli en del kritik.
Mm.
Så därför tänker jag att det är bra att gå ut och förklara det innan, utan att säga rakt ut vad som kommer ske.
Mm.
Så att man förbereder sig inför det.
Mm. Hur upplevde du sen då? För nog måste du ha något, en del kritik i samband med det. Hur var det att uppleva?
Ja. Nej, men jag tyckte att viss kritik var befogad, och då så lyssnade jag på det och funderade på vad vi ska göra annorlunda. Jag och vi pratade om det. Jag och Kalle pratade en del om det. Och det blev, det vart inte bra den här perioden. Det vart en upplevelse hos människor att vi slängde ut folk och att vi inte bryr oss om dem. Och jag upplever att vi i förening bryr oss väldigt mycket om människor vi har hos oss, och att vi vill dem väl, att vi är omtänksamma. Och så framstod det som att vi slänger ut folk framför en buss, och att vi skiter i det, vi ska bara vår väg. Så att den bilden tycker inte jag stämmer, men jag förstår att det kunde upplevas så.
Vad var det som blev snett då i den bilden? Var det medias hantering, eller var det er hantering, eller var det...
Jag tror mest, det var ju bra här, vi hade ju ett möte tillsammans här för ett tag sedan. Sundsvalls tidning och GIF Sundsvall, vi pratade om, ja, men så här ser vi på kommunikation, ni berättar hur ni tänker när ni skriver om saker, varför ni gör det. Så jag tyckte det var ett bra möte. Och jag tror framförallt det är hur vi hanterade situationen, och mycket hur jag hanterade situationen. Det vart en väldigt intensiv period där det vart flera möten varje dag. Och varför då? Ja, vi spelade... Vi visste inte om vi var kvar som elitlag eller inte, in till näst sista omgången. Och innan dess så kunde jag inte prata med folk hur det var. Och när då den omgången var klar, då ville jag så snabbt som möjligt komma framåt i respekt mot dem, i att kunna gå in i processerna. Så då bokade jag in samtal flera om dagen. Det vart väldigt intensivt. Ja, du var ju på tårna. Du visste ju att det kommer samtal, och du ringde ju spelare efteråt. Och det vart väldigt abrupt. Så från det här till att jag hade ju samtal med spelare veckor eller någon månad, ett par månader innan. Det jag kände att jag skulle vilja påbörja den här processen och berätta att vi funderar så här, att det kan faktiskt bli en avslutning, men vi får se, eller förbereda spelarna på en sån väg. Men jag vågade inte det. För hade jag gjort det, så vad hade hänt då med oss och våra chanser att bli kvar som elitlag? Den hade absolut kunnat påverkas av det.
Mm. Du tänker att det hade påverkat för mycket mentalt?
Absolut.
För prestationen.
Och gruppdynamiken.
Ja.
Där folk hade blivit oroliga och vissa hade blivit irriterade. Vi hade kunnat splittra oss. Så det jag gjorde med spelare, det att jag sa att ja, men det finns ett intresse hos oss som klubb har kvar, men det är osäkert i dagsläget hur det kommer bli. Fast jag visste att med vissa spelare är det väldigt troligt att jag kommer säga att det inte blir kvar.
Mm.
Så att jag var inte så öppen och ärlig som jag önskar att vara.
Mm.
Men jag drog det inte så långt heller att jag sa att ja, men vi absolut vill skriva med dig. Vi är jätteintresserade. Vi ska bara spela klar säsongen. Så gjorde jag inte. Jag sa att det fanns ett intresse, men det är osäkert. Så att jag försökte vara så ärlig jag kunde utan att riskera lagets situation. Och var en lögn jag gav dem? Jag tycker inte fullt ut att det var en lögn. Men det var heller inte helt ärligt. Och sen hamnar jag i den här situationen då där serien är slut och jag vill gå snabbt framåt för att vara schysst mot dem, men också för att ge oss möjligheter att komma vidare och rekrytera nya spelare. Och då vart det samtal som vart för abrupta och där spelare fick hänga lite ensamma i luften för mycket. Jag tyckte att framförallt jag inte tog hand om någon som jag hade önskat att göra. Eller haft en process som jag skulle önska att ha. Så att den vart inte respektfull. Jag tyckte att jag visade respekt, men med den situation som var så vart det ju inte att de fick landa så bra som det kunde ha blivit.
Vad skulle du ha gjort annorlunda? Eller om du hamnar där i höst, ni kanske måste spara 2 miljoner till, du har nya samtal i höst. På vilket sätt skulle du hantera det annorlunda?
Jag tror så där som förening, så det är också något här framöver och mer långsiktigt. Det är att prata med spelare om att det kommer en dag efter du har spelat fotboll.
Mm.
Vad vill du med ditt liv? Vill du börja jobba och känna på en arbetsmarknad? Är du intresserad av att börja studera och ta lite poäng på högskolan eller plugga upp betyg? Ge spelaren en bild av att det kommer ett annat liv sen.
Mm.
Och de vet det, men det är väldigt lätt att vara kvar i någonting. Och slutet kommer snabbare än man tror. Så det vill jag att vi ska bidra, ge spelarna. Och sen tänker jag att vi inte, förhoppningsvis har vi inte en situation i höst där vi är på väg att åka ur. Och vi har en liknande situation. Utan under året prata tidigare med spelarna. Hur ser vi på det? Vad tänker vi om framtiden? Vad tänker du? Som ger dem de spelare som man då tycker att det är bättre att du lämnar kan landa och gå vidare på ett bättre sätt och få mer tid att förbereda sig också.
Finns det något tillfälle där under den där perioden med många av de här tuffa besluten, förstår jag att det är, där det gick upp för dig att det här blev fel, här måste vi ändra på någonting?
Jag tror sådär, det som hände med Linus, det är väldigt tråkigt det där, för jag tycker mycket om Linus.
Mm.
En underbar person, väldigt professionell, omtänksam, grad, härlig på alla möjliga sätt, och göra honom så besviken, det var inte roligt. Och egentligen strunt i mig, det är ju framförallt det som hände Linus, att han fick en situation som han inte önskade, vilket är tråkigt. Och den kritik som blev då, men jag förstår den kritiken också, att sen ibland, precis som säkert om det går bra kommer jag att hyllas, så kommer jag att sänkas väldigt mycket när det går dåligt. Och inget av dem kanske är helt sant.
Mm.
Man är inte så bra som en del säger någon gång, eller inte så dålig som man är just då. Men det fanns ju ändå fog för kritiken, det tycker jag.
Mm. Att stålsätta sig för det där då, eller att lära sig hantera det, att man är inte folks åsikter om en.
Mm.
Hur har du förberett dig på det?
Som spelare så, för jag är ju, jag vet inte, någon sa så här till mig, för det är du som är sheriffen, va? Jo, det, i alla fall en gång i tiden var jag det. Men du verkar ju fan trevlig. Ja, och så att det finns en bild av att jag ska vara någon person som jag var på plan en gång, någon hårdnackad liksom, som kämpade och drog folk i tröjan och sparkade på dem. Men jag är absolut inte så. Jag är en känslig person som är, tar åt mig när folk säger saker och kan både bli ledsen och ta illa vid mig. Som spelare så gjorde jag så att jag läste inte tidningar ett tag, för jag tyckte att det påverkade mig. Som tränare så var det lite liknande ibland att jag inte läste. Nu jag tror att jag klarar kritiken bättre nu, för nu är jag nog mer säker på vad jag ska göra. Jag känner mig nog lite tryggare nu i att den väg som jag har bestämt nu, den tycker jag är rätt, att jag har mer underlag till. Jag känner mig mer stärkt i det. Jag känner mig nog lite lugnare, så att nu när kritiken kommer, jag kan läsa den och höra den och inte påverkas lika mycket, tycker jag. Men det är inte så att jag har någon särskilt utarbetad metod för det.
Nej. Men rinner saker av dig, skulle du säga? fick men, dricka ditt sista vatten.
Ja, ja. Nej, knappt något te kvar heller.
Nej.
Nej. Ja. Jag tror det som, ja, men, ta en sån sak som Linus, så kritiken jag får, jag tycker att det är värre för mig att jag gjort Linus ledsen och satt han i en svår situation.
Ja.
Det tar hårdare på mig än att jag får kritik från folk och att, ja, man tycker jag ska avgå och så. För att då drabbar det mig att de tycker jag är dålig. Och jag har säkert vant mig lite grann också, för det har ju hänt förut att folk har tyckt att jag är dålig. Så att det är nog en viss vana i det kanske.
Mm. Det låter så hårt. Men fotbollens värld är kanske sån.
Ja. Men jag tror också det där att jag, när jag var tränare, så bestämde jag mig för det att jag ska lyssna på de personerna som jag litar på och som jag tycker har kompetens. Och ska vara öppen för dem. Folk som jag inte känner, som mycket väl kan ha kompetens, jag säger inte det. Mm. Men som jag inte har någon relation till, de kan inte få påverka mig så starkt. För det tyckte jag att det fanns människor runt mig som blev påverkade av yttre. Och då känner jag, vart är jag då på väg?
Mm.
Jag är inte på väg i egen riktning. Och tappar jag min egen riktning, då är jag ingenting.
Mm.
Så det bestämde jag för som tränare. Så det kanske ligger något underlag i det. Det beslutet som tränare tror jag finns kvar nu också.
Ja, för på det där viset så har det börjat med väldigt mycket kritik. Men sen när man har sett vad som har kommit ut i träningsmatcher, i kuppspel.
Mm.
Nu är ju tongångarna något annat.
Mm.
Du har ju följt den där egna vägen.
Mm. Mm. Ja, och det är en stor fördel att ha det här jobbet. En förmån som få chefer har, tror jag.
Mm.
Det är att påverka andra människor. Att göra dem glada och stolta och över sin stad eller sitt lag. Det är ju en, jag får lite rysningar när jag tänker på det, för det är en fantastisk förmån.
Ja.
Jag tänker sällan på det, för man springer på som alla andra gör på sina jobb och försöker lösa olika situationer. Men det är ju en och är det så att folk tycker att vi gör någonting bra och de är förväntansfulla och glada och har en tro på framtiden, så är väl det fantastiskt och något vi önskar att skapa. Så det är väl gärna mer av det.
Mm. Linus, jag tänker en sista grej att känna på i den frågan. Du har varit lite inne på det, men just en av sakerna som han nämnde var att det uppstod som en slags förvirring hos honom efter att ha hört att han var önskvärd ett par månader innan det sista samtalet.
Mm.
Fått höra att han var önskvärd inför kommande säsong fram till det att det blir ingen fortsättning.
Mm.
Hände det någonting däremellan som gjorde att det ändrades, eller blev det fel i kommunikationen?
För mig är det samtalet som jag beskrev det tidigare med andra spelare.
Mm.
Det jag beskrev att ett intresse fanns. Med Linus var det så att intresset var större på riktigt av att behålla Linus.
Mm.
Men det kom också förändringar i ekonomin som påverkade beslutet. Det jag tyckte att jag får inte ihop en trupp som blir bra om jag väljer att gå vidare här. Och sen kan man då säga, ja, kunde du inte ha fått till det på något annat sätt? Jo, det hade jag säkert kunnat fått. Och skulle jag redan, borde jag tidigare med Linus ha pratat om när jag väl kände vart det gick? Ja, det tycker jag. I allt det han har betytt för klubben och det han betyder för många människor och hur viktig han har varit i våra framgångar i många år, så tycker jag att jag kunde ha gjort det.
Mm. Jag hade ju en till som lämnade lite i samma stil, och det var ju Robert Lundström. Han verkade ju också känna en sån känsla. Ni var ändå i förhandlingar eller i samtal om en fortsättning där han ändrade åsikt kring om han ville stanna efter ett samtal med Douglas, som han har beskrivit det. Där pekade jag i något sammanhang på att här ser det ut lite som att sportchef och tränare tycker olika. I och med att det ändrade så från hans samtal med dig till samtalen med Douglas. Kan inte du bara klargöra det här? Vad är din bild av det? Nu när vi får höra dig prata till punkt också i sammanhanget.
Ja, men exakt. Nej, men min bild är att jag och Douglas haft samma bild vad vi vill.
Mm.
Jag har pratat om att vi vill ha Robban kvar. Och vi presenterat förslag från Robban och det, vi har en tuff ekonomi, så det var inte med samma uppgör som vi kunde ge han tidigare, så det var en förändring i kontraktet, men också flera möten med klubben där Lars, vår marknadschef, hade möten och vi försökte hitta en väg där han kunde kombinera jobb och fotboll. Så jag tyckte att det var bra samtal, vad jag förstår, både på Robban och på Lars. Sen var det ett möte med Dogge där han kände Robban att han inte var önskad. Och den upplevelsen var ju ingenting varken jag eller Dogge ville skapa. Men det var så han upplevde det. Och det kan vi inte ta ifrån honom. Det var så han upplevde det.
Mm.
Och det var tråkigt att det varit en sån, att det varit en sån dimension i det, där han kände att det var i alla fall en viktig pusselbit varför han valde att tacka nej.
Mm.
Och det är ingen kritik till någon egentligen, för att Dogge tyckte att han hade ett bra samtal och jag tycker att Dogge är duktig att ha samtal och kommunicera med folk, men här upplevde Robban sig inte välkommen den här gången. Och exakt vad det var som gjorde det i samtalet, det vet jag inte riktigt. För jag var inte med i det samtalet.
Nej. Ja, det är ju det här. Det är människor.
Ja.
Det är människor. Ja. Och så i människor, så i det här med att arbeta med människor, så har ni också gjort kraftiga besparingar. Mm. Den här ledare- och spelarbudgeten var på 10,7 miljoner. Och nu ska ni spara ytterligare ett par miljoner, eller 2,5 till och med, på spelartruppen bara.
Totalt för min budget. Ja,
hur är det där att jobba med? Jo.
Men det som är bra, jag har inget problem med styrelsens direktiv.
Mm.
Att de ger mig det här gäller, och du får förhålla dig till det. Då jobbar jag hårt för att uppfylla det. Samtidigt så måste jag informera om att det är klart att det försvårar jobbet när jag ska spara 2,5 miljoner. Mm. Det resurserna blir ju mycket mindre. Men det är ju styrelsen medveten om att det är så. Men jag tycker att utifrån, nu har inte jag lyckats spara de där 2,5 miljonerna än.
Mm.
Det ska jag säga. Det är fortfarande en hel del jobb att göra. Och det är till och med så att det kanske behövs en försäljning för att hjälpa till att lösa delar av det. Det är möjligt. Men jag tycker att utifrån de här stora besparingarna så har vi lyckats få ihop det bra ändå.
Mm. Hur lång väg har du kvar?
Ja, men det beror också på det här med utlåningar och hur vi lyckas med den delen.
Mm.
Jag skulle säga att det är väl den största frågetecknet för oss.
Mm. Men i det då, ni har ändå, fast ni vet att ni är lite över budget nu, så ni har ändå tagit in spelare här på slutet som Manchon och Daniel Henare här de senaste veckorna. Hur kan man göra det då innan, om du ska förklara mekanismerna, hur kan man göra det innan man har det klart?
Att man går i mål.
Ja, precis.
Ja, men om jag skulle vara helt säker på att gå mål med budgeten och inte göra någonting förrän jag spelar utlånade, då kan jag inte värva ihop den truppen så att vi blir slagkraftiga.
Mm.
Så det är ju ett visst riskspel här, men det är ju någonting förstås är grundat med Kalle och med Stefan uppåt. Så att det är inget som jag sitter själv bara och liksom kör jeppar i. Utan det är ju, vi har diskuterat siffrorna och vart vi är. Så att jag tycker att jag tänker att vi ska, att jag ska gå i mål med budgeten.
Mm.
Det är målet.
Mm.
Så att det jobbar jag för att lösa.
Mm. Men det kan behövas en liten försäljning.
Ja, men det som är med budgeten också, det är att jag har inte koll på allting.
Nej.
Det ska sägas. Till exempel, det finns ingen budget på att möblera lägenheter.
Nej.
Till exempel, även om det är en liten del. Ja, men då drar det iväg lite grann. Resor för rekrytering, den är väldigt låg. Men jag har haft resor för spelare som kommer hit. Så att det finns utgifter som kom som jag inte haft kunskapen att budgetera tidigare. Så att det kommer väl såna, lite sådana överraskningar. Men jag värvar ju, jag menar de här två sista spelarna nu med Mark och Daniel, med samma ambition att klara budgeten.
Mm.
Så att Paja försvann och Mark in, så det är ett byte.
Ja.
Men med löneposten mer eller mindre.
Mm. Ja, och där, det har du berättat tidigare. Det var ju en liten förbättring dessutom.
Ja.
Och en vinstaffär. Transfersumma in.
Ja,
precis. Där har jag förstått också att du har förhandlat upp budet som kom. Det initiala budet. Ganska ordentligt. Om man ser det till procentuellt.
Mm.
Nu kommer ju inte du prata siffror och kronor och ören med mig. Du skakar på huvudet. Mm. Men
jag får inte ens det, för nej, det står ju sekretess i det här avtalet.
Men om du ska sätta betyg på dig själv här någonstans i resonerande ordalag, hur tycker du det gick i den här förhandlingen?
Det som var dåligt, det var att jag tyckte att det drog ut på för lång tid.
Mm.
Vilket jag inte var nöjd med. Jag tyckte att nästa gång ska sätta tydligare tidsgränser för när jag vill ha återkoppling. Och antingen så fortsätter vi eller så lägger vi ner affären. För det här gjorde att Paja fick hänga i luften. Och vi som förening kunde inte gå vidare med en annan spelare. Så det är en lärdom från det. Förhandlingen i sig. Ja, men det gick upp mycket från utgångsbudet de hade. Även om det var väldigt lågt. Hade jag velat sälja Paja för det vi sålde, ja, till slut så var det en värdering att vi tycker att det är det bästa.
Mm.
Men jag skulle gärna sälja dem ännu dyrare. Ja. Alltså, det är klart, så kanske det ofta är. Men jag har ju tänkt det, att det här är en del av jobbet jag behöver lära. Hur är man en duktig förhandlare?
Mm.
Hur tar man sig framåt för att lyckas med en förhandling? Så att jag tror att jag behöver lära mig om det.
Mm. Så står ni också mot klubbarna som vet att ni är ekonomiskt pressade.
Ja.
Och det är kanske ingen...
Ja, ekonomiskt pressade och en gröngöling till sportchef. Ja. Han har precis börjat. Han tar vi.
Ja.
Liksom, på han bara.
Ja. Nej, men där har jag förstått det också som att Pajas kontrakt, det var inte rakt av 2 år kvar, va? Utan...
Nej, det här var hans, det här kan man säga, om inte vi gick upp så var det hans sista år.
Ja,
mm.
Så att det var någon optionsårsklausul som hade aktiverats ifall ni hade gått upp.
Ja,
ja.
Just det.
Och då, hur mycket påverkar sånt där i en förhandling då?
Ja, men en del.
Mm.
Och det är därför jag försöker skriva längre avtal nu med spelare som inte ska sitta för snabbt i sådana situationer. Mm. Och att vi ska förlänga tidigt med spelare som vi tänker att den här skulle vi vilja ha kvar. Inte när de går in på sitt sista år gärna, utan innan dess.
Mm.
Men det är klart det påverkar. Jag vet ju att i sommar då kan Brommapojkarna skriva med honom och ta honom gratis efter året. Så att det är klart att det påverkar.
Då är det bättre att få in 1 miljon och lite till.
Ja, just det. Nej, men ibland så hamnar man i situationer där folks kontrakt, det sista året man säljer någon, för de vill inte förlänga.
Mm.
Alltså det kommer ju hända. Men så, så sällan som möjligt i alla fall.
Mm. Mm.
Men nu sitter vi i ett bra kontraktsläge med många spelare.
Ni har skrivit många längre kontrakt. Ja. 3 år och 4 år. Och ja. Många, mycket sånt. Ja. Vad kan du berätta där om strategin i det? Är det just det?
Ja, det är just det. Och vi har ju billigare avtal eftersom vi har sparat pengar. Mm. Så vi har ju liksom lägre avtal på flera spelare. Vilket gör att skulle det bli fel, och fel kommer det bli. Alltså där vi inte tyckte att det blev som vi ville. Och att vi tycker att vi behöver hitta en ny miljö för en spelare. Det är en helt naturlig process.
Mm.
Sen ska vi minska ner det, så det är så ofta, liksom, det blir sällan det händer. Men när det händer så ska vi kunna komma ur det eller hitta en lösning tillsammans med spelaren.
Mm.
Men då sitta med längre avtal. Och det är för att vi tror på att vi kommer vara en förening som utvecklar spelare.
Mm.
Och gör dem bättre. Att vi har en tro på det och att vi ska kunna få ersättning för det.
Mm. Det ska bli spännande att se, såklart. Mm. Nu vet man ju ingenting den här, men vad den här truppstrategin bär. Nej. Framåt sommaren och slutet av året. Och Paja var vi inne på. Identitet var något du också pratade om tidigt. Att du vill ha en tydlig identitet på GIF Sundsvall. Då är jag ju nyfiken, hur har ni jobbat med att ta fram en sån? Kan man beskriva den?
Mm. Man kan väl säga att om man inte vet vart man ska, då spelar det ingen roll vart man går.
Mm.
Det är viktigt att vi vet vart vi ska. Och vad är det som det innehåller? Ja, spelet är en viktig del. Hur spelar vi fotboll? Och Douglas har sin idé. Jag har mina ramar som jag tänker hur GIF Sundsvall ska spela. Och Douglas sätt att spela passar in i den ramen.
Mm.
Men för att få en ännu mer gemensam och starkare bild, så har vi suttit tillsammans och pratat om det här för att hitta vägen, så att den blir så tydlig för alla som möjligt. För då är det mycket lättare för alla. Dels tränarna, hur är det de ska utveckla det här, för mig att hitta spelare, för mig att utvärdera tränarna, hur går det här arbetet framåt, behöver vi göra någonting annat eller lägga till fler resurser till det här. Så att det är en viktig del av identiteten när vi spelar.
Mm.
Men sen också hur vi uppträder tillsammans. Vad är det för ett lag? Jag ser till exempel igår mot Sandviken, vi spelade 1-1. Det Sandviken är bra. De har mer boll än oss, särskilt i andra halvlek. Vi har svårt att pressa dem. De pressar oss bättre än vad vi pressar dem. Så vi har ju en ganska tuff match, även om vi gör en klart godkänd match. Men jag ser inte spelare som uttrycker sin besvikelse. Jag ser inte spelare som ger upp. Tvärtom så ser jag en väldig lust att bidra, att jobba hårt, men också en fysisk förmåga att orka hela matchen. Jag ser spelare som efter långa försvarssekvenser, bollen går ut i inkast, applåderar de för att uppmuntra varandra att göra någonting tillsammans. Och det är en kultur.
Mm.
Och det tycker jag, det har skapats. Och när jag säger vi, då menar jag vi verkligen det. Att det är ledarna och det är spelarna och alla som är i organisation som hjälper att skapa den kulturen. Och den är ännu mer värt än att, ja, men det vart en fantastisk individuell värvning av honom. Mm. Ja, den var bra.
Mm.
Men om du inte har kulturen i botten så kan du då betyder inte de här individuella bra värvningar, om det skulle vara så mycket. Och det där är jag väldigt glad att se.
Mm.
Att det är på plats. Och det ger mig hopp och tro på framtiden.
Ja, hur vet man att man får till den här kulturen då? När ni tar in så många nya spelare och det här bevisligen då sitter. Du ser ju det framför dina
ögon. Ja.
Hur vet ni det på förhand?
Ja, vet inte.
Nej.
Det är tur också.
Ja.
Och det tror jag är viktigt att säga, det att det handlar också om tur.
Mm.
det som är tanken bakom det, det är att ta hit spelare som har en väldigt stor drivkraft, som vill lära sig, som är ödmjuka och kan ta den rollen de får.
Mm.
För det är viktigt också att, ja, men om vi tar hit en spelare som startar hierarkiskt med att sitta på bänken,
mm,
och sen förändrar sådana roller,
mm,
men klarar av en sån roll, ja, det är jätteviktigt. Vi kan inte ta hit en spelare som inte klarar, det kan vi göra, men då kan vi få problem i gruppen.
Mm.
Ta en sån som Amaro, som värvas hit som, jag ska inte säga att han värvas som bänkspelare, för det är ett uttryck som gör att jag menar att han är mindre värd, och det menar jag absolut inte. Men en spelare som jag inte räknar med skulle starta så mycket, men en fantastisk person i att driva en träningskultur, i att kunna klara den rollen och ändå bidra till laget. Och sen har han överraskat och startat matcher. Han spelar ju höger mittback här senast i cupen. Där han inte, jag vet inte om han har spelat där förut, men med en sån pondus och en sån självsäkerhet, så tänkte jag bara, wow, vilken, vad härligt är när en person också tar sig ifrån den hierarkiska position som har värvat från början,
mm,
och tar sig vidare framåt, men också mycket på det sättet han är som person.
Mm.
Det går inte att låta bli och tycka om honom. Och han ska bli polis. Ja. Han utbildas till polis. Och, men kommer Sverige ha poliser som han, så kommer ta med tusan bli bra här, tror jag. För då blir ordning och reda.
Ja.
Men också en jäkla ödmjukhet och, ja, en vänlighet.
Hur är han som person?
Nej, jag tycker han är fantastisk.
Mm.
Kommer med ett leende. Han kommer med en självklarhet och en entusiasm som man dras med.
Mm.
Så att det är väl, men skulle han klara att vi säger att han hade rollen att vara värvade som en spelare som från början inte är startspelare, så skulle han klara den rollen också. Hamnar han där, så kommer han klara den och bidra på ett bra sätt. Så det tror jag är en av tankarna bakom som är viktig när man värvat ihop truppen.
Mm. Ja, han pratade om det efter matchen också här mot Sandviken. Då fick han ju faktiskt spela vänsterback också. Ja. Men han sa det, ja, om man lyssnar på instruktionerna även för de andra positionerna, då kan det hända bra grejer, ja, om jag spelar där jag får.
Ja.
Så att, väldigt lojal, ja, spelare på det sättet, ja, också. Tråkigt nog då att han berövades på ett kanonmål, ja, i Sandviken. Det hade man kunnat undra.
Ja, verkligen, det var jättesnyggt alltså. Ja.
Men nej, men då är jag ju också lite nyfiken på, för du har ju faktiskt som tränare haft Amaro i ditt lag, men då gick han vidare till Timrå istället. Visst gjorde han det medan du fortfarande var tränare, tror jag.
Mm. Jag för mig det.
Vad upplever du, att det har hänt något med honom sen dess, eller är det samma person, samma typ?
Mm. Ja, jag skulle säga att personligheten är densamma. Säkert ännu tryggare, ännu tydligare. Ja, men han har tagit alltid plats på ett väldigt trevligt och tydligt men ändå ödmjukt sätt, tycker jag. Mm. Det känner jag igen från tidigare. Så när Amaro kom upp där som en spelare, så sa vi alla, och Benny har haft han också. Vi är också väldigt förtjust i han sen tidigare, hur han är som person. Men att han var så bra spelare nu, jag har varit överraskad.
Mm.
Eller blivit överraskad hur bra han är.
Jaha, vad kul.
Ja, jättekul. Ja. Ja, men jag har blivit överraskad av flera spelare, så att det är på ett positivt sätt.
Mm. För du vill ju inte riktigt peka på vem kommer att vara fantastisk, men av det vi har sett på försäsongen då, är det någon annan som du skulle kunna peka på som har överraskat dig?
Jag tror jag låter den. Jag har hela tiden balansgången när jag tänker så här nu. Mm. Varför blir tyst i flera sekunder? Det är att men jag bjuder gärna på en berättelse. Ja. Men jag vill också skydda liksom, mina spelare. Mm. Så därför, nej tack.
Nej. det är okej. Okay. Ja. Vi har några lyssnarfrågor fick vi in här. Jag efterlyste lyssnarfrågorna ganska sent inpå, får jag säga, i morse. Mm. Men Lars Värvik frågar, om ni fick 10 miljoner till att röra er med, det är ungefär vad man får för att gå upp i Allsvenskan. Vad skulle prioriteras då? Akademin eller fler kontrakt? A-laget med dyrare spelare, förlängningar? Någonting annat?
Ja, en del av svaret är att jag vet inte. Mm. Men ska jag säga för A-lag, alltså hela organisationen, så kan jag ju inte, jag har inte den helhetsbilden.
Nej.
Men se till A-laget så skulle jag säga organisation ännu mer. Stärka upp den med just det här med scouting som är en viktig del.
Mm.
Och stärka det. Men också hur kan vi skapa en miljö så spelarna blir ännu bättre. Vad det exakt är vet inte jag.
Mm.
Men det tror jag vi skulle lägga resurser på. Det är definitivt inte bara högre spelarlöner och bättre spelare.
Nej, fotbollen är ju idag väldigt pengafixerad, kan man säga. Och många bygger ju lagen nu också kring att man vill skapa ett värde i att sälja vidare spelare eller spela kontrakt, kan vi ju säga då, för att det inte ska bli en människohandel.
Mm.
Men i det där, kan du se baksidor med det?
Mm. Absolut.
Vilka ser du?
Ja, men risken är att det tar en överhand. Att vi tänker att ja, men den här personen värvas in för att man ser det som ett kapital.
Mm.
Att det är ett kapital vi ska förvalta. Och blir du för driven av det, när du då ser att det här är inget kapital vi kan förvalta och tjäna på, ja, men skit i det kapitalet. Gå vidare bara. Det blir ett sätt att se personer som en kapitalvara, och det är det verkligen inte. Tvärtom, för mig är inte det sättet. Det här med att tjäna pengar, det är viktigt för föreningen och föreningens framtid, men det vi vill skapa är ju en miljö som tar hand om människor, får människor att växa, inte bara för att tjäna pengar på dem, utan för vad är det vi vill stå för, vad är det vi vill bli ihågkomna som. Ja, att vi var fantastiska och hjälpa människor och få dem att ta sig vidare i karriären och till och med efter de har slutat med fotbollen, det vi pratade om tidigare. Mm. Att vi gjorde människor stolta hur vi spelar fotboll. Det vill vi bli ihågkomna som.
Mm.
Inte att vi tjänade massa pengar på bara sälja spelare. Det är ett medel, som många andra medel, till att göra oss ännu bättre.
Mm. Vi ska runda av.
Ja.
Men känner du att det kanske är någonting som brinner här inom dig som du inte har fått sagt på de här 90 minuterna som vi har haft?
Nej, det är inget som brinner, för hade jag känt det.
Mm.
Men jag tror så här att de som varit kritiska, jag förstår er till säkert vissa delar. Jag tänker själv att jag har gjort fel. Jag tänker att de som är kritiska och tycker saker har ett engagemang i vår klubb. Och vi behöver allas engagemang. Och vi jobbar hårt alla inom föreningen för att göra någonting bra för oss, men också för er som är intresserade av klubben. Och ja, det står ju det, tillsammans vill vi göra en rubrik. Och det står för att det är vi i Giffarna, men inte bara Giffarna, utan vi i staden. Och jag tänker att det verkligen är så. Vi är ingenting utan de som är intresserade av oss. Och vill att det ska gå bra för oss. Mm. Så vi behöver alla. Och jag tycker att staden behöver oss.
Mm.
Så att jag tror att jag tänker att vi ska bygga någonting bra tillsammans här. Och jag är väldigt jag är väldigt sugen på att göra det bra tillsammans med alla som vill vara en del av det.
Ska vi säga så?
Ja, den här jättebra. Gången. Vad kul det var att vara här igen.
Ja, det tycker jag var väldigt fint. Det är fint att höra dig tänka.
Ja.
Det gillar jag.
Inte bara otur när jag tänker.
Nej, inte bara.
Nej, men det händer ibland också.
Ja, men och ibland mycket av resonemangen som du är inne på också. Att ibland gör det ju ont på vägen mot någonting annat också.
Mm.
Och i världen som fotbollen är så... Mm. Så är det tyvärr så det är också.
Mm. Men det är så där. Vad kommer man ihåg på slutet? Det behöver inte vara slutet på livet. Det blir så dramatiskt. Liksom. Men om man summerar en period man har varit med om så är det... jag menar, vad kommer jag ihåg från mina år som tränare? Jag kommer säga, ja, men hur bra vi spelade 2018 eller det vi byggde. Ja, det kan jag komma ihåg. Men det är relationer med människor och när förändring skedde, det är ju fantastiskt när man har varit med om det. Och det är sånt som är starka minnen mer än att vi spelade bra, vilket jag också tycker om förstås.
Mm.
Så relationer och människor betyder mycket för, ja, men för mig och för folk i vår organisation.
Mm. Ja. Tack Joel. Vi tar och rundar av.
Ja, vi gör det.
Stort tack för den här tiden. Det blir fler gånger. Det är jag ganska säker.
Blir det? Ja, men vad kul. Tack.
Hej.
Hej.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.